Varmt välkommen till Fantastisk hälsa. Mitt namn är Johan Arklem. Jag är kock och matentreprenör.
Mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
Och jag heter Nils Perskåra. Jag är performance coach, kostsvägledare och irresistör.
Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. Och då ska vi prata om kortisol. På hur du med naturliga vägar kan hantera hög kortisol och överdriven stress. Så välkommen Cecilia.
Tack Johan.
Ja, det här blir spännande. Det här är nytt för mig.
Ja, och det är väl någonting vi alla har mer eller mindre hamnat i, fastnat i, haft perioder av och kanske haft långa perioder av det och kanske är i det och inte kommer ur det. Precis. Och inte vet hur vi ska göra, hur tar man sig ur detta. Det är, jag skulle vilja säga att det är nog en av de vanligaste tillstånden hos oss moderna människor som ska försöka hinna med allting. Ja. Jobb, familj, allt man tycker är roligt att göra. Man ska göra allting på en gång och det är klart att då driver man gärna på sig själv och hamnar tyvärr ofta i ett hög kortisoltillstånd. Man brukar prata om negativ och positiv stress. Och det är faktiskt så att upplever du till mesta del stressen positiv så får du lite andra effekter i kroppen. Men ligger du på med ett högt kortisolpåslag över tid så sker det förändringar. Och till slut så får man det olika typer av symptom som man kanske då känner igen sig med oro, ångest, sömnstörningar. Allt det här som då kan drivas fram av det här höga kortisolet. Så därför tänkte jag att det kunde vara kul att prata lite om lite mekanismer bakom det och att göra dig själv uppmärksam på var du befinner dig. Om det skulle kunna vara så att det faktiskt en del av dina problem är att du ligger då högt kroniskt i kortisol som då kan bidra på olika sätt med olika typer av symptom och sjukdomstillstånd beroende på att du ligger för högt i kortisol. Idag ska jag inte prata om sjukdomar som kan ge högt kortisol. Utan vi ska prata om det här som är drivet av det vi gör mot oss själva i olika former och orsakar hos oss själva då högt kortisol. Det är det vi ska prata om här idag. Så det är inga sjukdomstillstånd utan det är när vad händer i kroppen när vi hela tiden pressar vårt system och då hamnar i ett högt kortisoltillstånd. Det är det vi ska prata om idag. Så just det här, när vi stressar och gör för många saker och får för lite återhämtning så brukar vi få olika typer av symptom. Det kan allt från att man börjar känna sig utmattad, får fokus- och koncentrationssvårigheter. Vi börjar kanske upptäcka att vi börjar lägga på oss vikt. Även om vi liksom inte har gjort någon förändring vare sig kostmässigt eller träningsmässigt. Och den vikten lägger man faktiskt ofta på sig runt magen. Så lite tjocka magar och lägger på sig på buken. Det är ofta kortisolgenererad fetma när det lägger sig där. Så det kan man liksom ha som en liten sån där varningsklocka. Vi har en respons, vi ska kunna producera kortisol, utan kortisol dör vi. Så att så är det, det är ett livsviktigt hormon. Men just det här, vad händer när vi hela tiden ligger på med kroniskt höga nivåer? Om vi börjar med att titta på vad kortisol är för någonting, vad har vi det till? Vad gör det för någonting? Kortisol är något som hjälper oss att hålla oss vakna och aktiva och att hjärnan fungerar. Det förhindrar oss från att känna de här utmattningssymptomen eller det vi brukar kalla för hjärndimma. Det hjälper oss att hålla vår ämnesomsättning igång. Det hjälper oss att producera energi. Så länge vi har lagom kortisolnivåer så balanserar det vårt blodsocker. Och det i sin tur gör ju att cellerna kan ta upp i olika typer av framförallt sockermolekyler och använda det till energi. Kortisol hjälper oss att hantera olika typer av inflammationsprocesser som kan pågå i kroppen. Och det hjälper oss att läka ut olika saker som kan hända. Det hjälper oss att balansera vätske- och saltbalans och vattenintag. Det bidrar till att reglera vårt blodtryck. Och det hjälper oss i olika typer av kognitiva processer, som minnesfunktioner, lära sig saker. Och sen är det faktiskt också så att det håller oss alerta och vaksamma på olika typer av faror som kan finnas runt omkring oss. Som vi kanske inte tänker medvetet på, men som hjärnan hela tiden jobbar med att tolka olika typer av intryck för att hålla oss säkra. Och sen är det jätteviktigt med kortisol för att utveckla ett litet nytt foster till en liten människa under graviditeten. Så att det är ett väldigt, väldigt viktigt hormon. Och det regleras genom olika typer av signalämne som utsöndras ifrån hjärnan och som sen skickar ut signaler till våra binjurar som då ska producera kortisolen till oss. Och sen är det då en feedback tillbaka till hjärnan som då talar om för kroppen att nu slutar vi producera, nu är det lagom. Så det är hela tiden en kommunikation mellan hjärnan, vad som händer ute i kroppen och en feedback tillbaka till hjärnan, så att man hela tiden försöker reglera det här så bra som möjligt och få balans i processerna. Så jätteviktigt. Symptom på när man ligger för högt i kortisol och kanske gör det över tid är de här som jag pratade om. Det är att man kan gå upp i vikt och framförallt runt magen. Man kan också få att ansiktet blir lite uppsvällt och får det här lite rödflushiga utseendet. Vanligt är att man får humörsvängningar. Och det är ofta det här att man växlar mellan aggression och oro. Så att det blir liksom omotiverat. Man får svårt att reglera sitt humör. När kortisolet hela tiden åker berg- och dalbana med den. Över tid så kan man utveckla den här som folk brukar beskriva som en utmattning. Alltså en känsla av att kroppen är helt matt. Och samtidigt så känner man som sagt uppvarvad. När man har haft de här processerna igång ett tag. Man får ofta sömnstörningar. För kvinnor så kan det leda till att man får oregelbundenheter i menstruationen. Man kan få fertilitetsproblem om man går med kroniskt förhöjda kortisolnivåer, vilket inte alls är ovanligt. Vad som händer nämligen när vi som kvinnor är stressade över längre perioder, det är att vi lånar två hormoner, pregnenolon och progesteron, och så omvandlar vi dem till kortisol för att möta det ökade kortisolbehovet. Och det är också därför som till exempel då menstruationscykeln påverkas och att man kan få fertilitetsproblem. När man får problem med förhöjda kortisolnivåer över tid så kan man också få högt blodtryck. Man kan få hudproblem, akne, inte alls ovanligt att man utvecklar. Man kan få olika typer av värk, bli känslig i hud och kropp och muskler. Kan få oförklarlig värk i kroppen. Man kan få förändringar i sexualdrift, lust. Och det hänger ofta ihop med att vi får förändrade nivåer, till exempel för kvinnor och östrogen och även både kvinnor och män, att vi minskar våra testosteronnivåer. Man kan uppleva ökad törst. Man kan uppleva att man behöver springa på toaletten oftare och kasta vatten. Man kan bli mer infektionskänslig. Och det är helt enkelt därför att den här kontinuerliga stressresponsen påverkar immunförsvarsfunktionen. Det är ofta det som händer, just det här att när vi har varit i en stressig period och vi går på semester och helt plötsligt alla stressorerna försvinner. Då sjunker visserligen plötsligt kortisolet, men då kan det också poppa upp de här latenta reglermekanismerna som då blir svårt för kroppen att styra, och då kan man åka på en infektion. Det är ganska, ganska vanligt att det händer faktiskt. Och det känner man kanske igen, att när man väl kopplar av så pang, då kommer det. Olika typer av upplevd stress. Där ligger ju ofta då kortisolrubbningar i botten, alltså oro. Det kan vara till exempel att du har någon form av inflammation i kroppen, driver upp kortisolet. Det kan vara att du har en dålig kost, det är jättevanligt, som gör att man också då driver upp kortisolnivåerna. Om man av någon anledning skulle behöva stå på läkemedel, så det är också en anledning till att man ligger högt i kortisolnivåer. Och då ska man också tänka på att då kanske man ska skydda sig själv genom att backa upp med en mycket, mycket bra kost under de här perioderna, försöka hålla regelbundenhet och sånt för att minska effekterna av att du kanske tvingas att gå på ett läkemedel som faktiskt trycker upp ditt kortisol över tid. Andra saker som kan driva upp vår produktion av kortisol och stresshormoner, det är till exempel om vi drabbas av en depression. Någonting man kanske inte direkt förväxlar med höga kortisolproduktionsnivåer, det är när man övertränar. Så folk som tränar för mycket och inte ger kroppen den återhämtning den behöver kan ligga väldigt högt i kortisolnivå. I olika typer av näringsbrister som gör att vi inte kan bilda eller omsätta, omvandla, producera balans på hormonerna kan leda till förändringar i de här kortisolresponsmönsterna. När vi dricker alkohol eller tar andra droger, då åker också kortisolet upp. Om vi ligger förhöjt i östrogen, så att man har en hormonobalans, då kan också kortisolnivåerna sticka. Om man har leversjukdomar eller njursjukdomar så kan man också ligga förhöjt i kortisol. Om man är överviktig så kan du ligga för högt i kortisol, och likadant alla tjejer som går på p-piller ligger ofta generellt högre i kortisol. Och då blir de ofta också lite insulinresistenta på cellnivå, och det är också därför många gånger man borde dra på sig vätska och vikt när man startar upp med p-piller. Många gör det, många får den problematiken att de går upp i vikt när de börjar med p-piller. Och sen är det sådana saker då som att man till exempel har gått igenom något kirurgiskt ingrepp eller har haft någon allvarlig sjukdom en längre tid eller så. Det är också sånt som kommer att trigga kortisolresponsen och mängden kortisol som kroppen pumpar ut. Det viktiga här är att man tar reda på så att, och ser till att man inte har någon bakomliggande sjukdom naturligtvis. Det måste man ju först utesluta om man har alla de här symptomen som jag har pratat om. Så man måste utesluta att det inte är en sjukdom. Självklart. Och har man då uteslutit det gör man med ganska enkla prover. Ja, då är det här Anna vi har pratat om. Ofta någon form av triggerfaktor som man då ska försöka identifiera bland de här orsakerna som jag har pratat om här. Vad kan vi då göra? Hur kan vi hantera detta? Hur kan vi hjälpa kroppen att inte hamna i de här kroniskt förhöjda kortisolnivåerna? Hur kan vi backa upp kroppen och systemet? Det bästa och det första du ska göra, det är att se till att få koll på din kost. Det kommer alltid att hamna där, därför att kosten ska hjälpa dig att tillföra ämnen som behövs för att kontrollera olika typer av processer i kroppen och tillhandahålla byggstenar. Och då är det faktiskt så att om du äter, för vilket man gör när man stressar, det är ofta det att man söker efter snabba kolhydrater, någonting som ger snabb och kortvarig energi. Vi söker oss till de här pastarätterna, vi söker oss till bröd, vi söker oss till godsaker, läsk, kakor. Och det är just det här för att få en snabb kick och kunna hantera de här stresshormonerna som pumpar runt i kroppen. Och vad händer då? Jo, då får vi ett blodsocker som blir svårt att kontrollera. Och då skiftar du ofta mellan hyper, alltså mycket socker, och lågt socker. Och när du då får hypoglykemia, ja, vad händer då? Jo, då svarar kroppen genom att pumpa in ännu mer kortisol för att se till att höja blodsockret igen. Så du åker på berg- och dalbana mellan höga och låga sockernivåer. Och då kommer du också pumpa in kortisol. Så att är du då i en stressig period så är det jätteviktigt att du tänker på hur du äter. Och det bästa där, det är att hålla sig till födoämne som vi brukar benämna som antiinflammatoriska. Och det är egentligen att de är näringstäta. Det är långsamma kolhydrater, det är alltså grönsaker, det är bär, det är nötter, det är bra fetter, enkelomättade fetter. Födoämnen som det brukar kalla har lågt glykemiskt index. Och då är näringstäta, alltså att du ser till att få alla de här näringsämnena för att balansera hormonerna till. Så det kan alltså hjälpa dig att vända ett sånt här tillstånd eller att hålla det under kontroll. Så att det sämsta du kan göra det är att gå för högt sockerinnehåll, högt glykemiskt index. Du ska göra precis tvärtom. Och det kan vara ganska svårt ibland när man liksom ska initiera. Men har man bara gjort ett par dagar så kommer du snabbt in i det. Du kommer också känna att du får mer energi. Och det är det lättare att hålla fast vid de här bättre valen. Jätteviktigt att man får i sig ordentligt med protein och fetter. Eftersom då slipper du de här berg- och dalbanan av insulinet. Och också då följaktligen upp- och nedgångarna i tillgänglighet på socker i blodet. Naturligtvis så ska du ju se över din situation och försöka få en grepp om hur mycket stressar du. Får jag avkoppling? Vad kan jag göra för att balansera mitt liv och min livssituation? Och där gäller det att hitta strukturer och vad ska jag säga, saker som du tycker är lätt för dig själv att lägga in i vardagen. Och där är vi olika. Vissa gillar att meditera, vissa tycker om olika typer av mindfulnessövningar. Akupunktur kan vara ett sånt sätt. Att djupandas, att gå promenader i skog och mark, alltså vara ute i naturen, har faktiskt direkta effekter på hur de här signalerna förändras i vårt system. Så att här gäller det att ta till strategier för stresshantering som du kan hålla fast vid och göra på regelbunden basis. För då kommer det att påverka kortisolnivåerna. Det är det du behöver göra över tid för att få in en bättre respons i kroppen. Så att den lär sig känna igen när den ska koppla av. För när du gör andningstekniker till exempel, så bara där sänker du kortisolnivån. Och du kan sänka den ganska så rejält genom att bara lära dig rätt djupandningstekniker. Och det behöver inte ta mer än 2 minuter åt gången. Så känner man att man varvar upp så kan man bara ta 2 korta minuter åt sig själv och djupandas. Och det finns olika, vi har pratat om det lite grann i några av avsnitten. Där finns yogaandning och där finns det man kallar för boxandning. Det finns många olika strategier här och det är bra därför att det går så fort att sänka kortisol när man gör de här små enkla insatserna. Så du behöver liksom inte springa iväg på gym eller springa iväg till din akupunktur, utan bara sådana enkla saker som att utnyttja andningsövningar kan hjälpa till.
Fråga där. Ja. Hur är det med, vi pratar ju ofta om kallbad, isbad.
Mm.
Hur hade det funkat?
Det är rätt intressant. Vad som händer när du gör det är egentligen att du utsätter kroppen för en extrem stress. Och då skjuter egentligen alla de här stresshormonerna i höjden en stund medan du sitter i det här kalla. Men vad som händer sen är att de drastiskt snabbt en stund efter sjunker. Och det kroppen då, om man gör det vid upprepade tillfällen, vad det kommer att sända för signaler, det är att du kommer att kunna lättare reglera stressresponsen. Så du lär systemet att gå från väldigt höga nivåer ner till låga nivåer. Så det är ungefär som att man liksom startar om systemet. Och lär den att japp, nu är det jättehöga nivåer och nu kan jag faktiskt sjunka ner till normala nivåer. Det innebär också att när du övar kroppen på det så kan du så utnyttja responsmönstret i kroppen. Så att nästa gång du känner dig stressad så kan kroppen faktiskt hitta tillbaka lättare till ett lägre basalläge beroende på att du har tränat kroppen i de här att skifta mellan höga och låga nivåer.
Mm.
Ja, så det är ganska intressant.
Ja, verkligen. För jag märker ju själv att jag får om man är lite stressad och tar ett kallbad så får man ett mer lugn över sig.
Precis.
Så att, och det som jag också prövat är att köra kallbad ihop med lugn andning. Det funkar väldigt fint.
Precis, precis. Och det som jag sagt är att du faktiskt tränar ditt system där. Så nästa gång du hamnar i en stressad situation så är kroppen redan övad på att den faktiskt kan använda det här för att reglera. Och då blir det lättare att sänka stresshormonerna.
Okej.
Så det är ett jättebra sätt och jag är själv väldigt förtjust i det. Jag tycker det är super, super. Det jag tycker det är mysigt och sen så gillar jag känslan före och efter.
Ja.
Det är ett jätteeffektivt sätt att träna upp stressresponsen och sänka kortisolnivån över tid. Få kroppen att respondera på ett korrekt sätt. Det är faktiskt lite samma sak när du tränar. Och då pratar vi inte om överträning. Överträning mattar ut. Du måste ge kroppen chans att återhämta och producera och bilda och lagra saker och ting igen. Utan här pratar vi om regelbunden träning där du inte ligger på max hela tiden. Och det man har sett om man tittar på olika typer av forskningsstudier, så har man sett att har man en rutin där man har regelbunden träning och man tränar kanske 30-60 minuter i stort sett alla dagar i veckan, då ger detta en väldigt, väldigt bra stresshanterings- och hormonbalans i kroppen. Det hjälper dig också faktiskt att trigga igång rätt sömnmönster, så det påverkar alltså det vi kallar för circadian rhythm, alltså sömnrytm, sömncykler. Och utöver det så får du också en bättre metabol funktion, och då är vi inne på det här med att insulin som åker karusell, om vi ligger högt i kortisol, tränar vi då, så kommer det också då hjälpa till att balansera blodsockernivåerna. Så att träning kan då vara ett sätt att återbalansera och hantera förhöjda kortisolnivåer. Så det är också någonting jag tycker man ska försöka lägga in. Och det är som jag säger, alltså 30-60 minuter, det kan vara en rask promenad också. Så det är inte det liksom att du måste springa iväg på gymmet eller göra någonting som du kanske tycker är jobbigt. Utan det här viktiga är att du gör det, och att du gör det på regelbunden basis. Sen har vi då mina favoriter. Jag är väldigt förtjust i att använda olika typer av adaptogena örter. Därför att ibland kommer vi in i livssituationer och vardag som gör faktiskt att vi tvingas att ligga högre i arbetstid. Vi har många bollar i luften, vi kan inte säga nej, utan vi ska hämta barnen, vi ska laga mat. Du är inne i en intensiv arbetsperiod, du ska förbereda någonting, du ska presentera någonting. Det kan vara allt mellan himmel och jord, det är ett tajt schema helt enkelt. Ta då hjälp av det vi kallar för adaptogena örter. Därför att vad de gör, det är att de balanserar det åt dig. Så även om du kör i det här höga tempot, så kommer de att balansera både höga och låga nivåer. Så de hjälper dig faktiskt igenom detta. Och det har man sett i hur många olika typer av kliniska studier som helst. Och det är vissa ämnen som är bättre än andra. Och de jag har som mina favoriter och som jag gärna använder på relativt regelbunden basis faktiskt. Just det här att därför att de hjälper mig att balansera mitt system. Det är ashwagandha, som de flesta säkert har hört talas om. Det är lakritsrot, kan jag använda ibland också. Rhodiola är också en favorit som jag brukar ta till, och inte minst L-theanin. Så vad som händer här som sagt är att de hjälper dig att både sänka högt kortisol men också backa upp låga kortisolnivåer. För det är det som händer över tid. Det är att du får svårt med regleringen, så du får svårt att hålla en lagom balans på kortisol. Och de här finns då med i bakgrunden. Det finns vissa jag använder om jag skulle till exempel den här känslan man kan få ibland av att hjärnan snurrar när man går och lägger sig, eller att man vaknar upp vid 2-3-tiden. Så man får ett för tidigt uppvaknande. Det får man ofta en kortisolinsöndringsskjuts. För det är egentligen det som gör att vi ska vakna på morgonen. Det är bara att den förskjuts och tidigare läggs. Så du vaknar då mellan 2 och 3 oftast. Har du det mönstret och du känner liksom att hjärnan är uppvarvad, då ligger man ofta högt i kortisol. När man ska försöka komma ner i sömn, och då sover vi inte. För att kortisolet ska vara lågt på kvällen för att hjärnan ska koppla av och vi ska kunna sova. Och då finns det ett kosttillskott som jag tycker jättemycket om att använda då. Det är fosfatidylserin. Och fosfatidylserin har man kunnat visa i många kliniska studier. Det kapar helt enkelt, det sänker alltså kortisolnivåerna. Så då kan du bryta ett mönster om du har kommit in i den, så fort du lägger ner ögonen och liksom bara stirrar upp taket, du kommer inte till ro. Och tankarna bara rusar runt i skallen. Den kan man utnyttja där. Det brukar funka jättebra. Man kan också kombinera det med L-theanin. Så att här kan man ta hjälp av saker för att faktiskt återställa en balans. Och man kan också skydda sig. Så är man inne i en period så kan man använda dem för att skydda sig. Så jag är rätt så glad för att använda dem.
Ja.
Och då kommer vi in på det här som jag pratat om, sömn. när du ligger högt i kortisol så får du också ofta en störd sömncykel. Du får det här omvända kortisolmönstret. Och det är helt enkelt som sagt att kortisolet ligger högt på kvällen, sjunker för sent. Och likadant, tyvärr blir det då ofta så att när du då ska vakna på morgonen så får du inte den här korrekta insöndringen av kortisol som gör att du vaknar och känner dig alert. Utan du vaknar då ofta utmattad och trött på morgonen istället. För du har inte fått den här korrekta kortisolspiken som kommer där direkt på morgonen, där mellan, mellan 6 och 7 är vanligast, men mellan 6 och 8 ungefär ska den här snabba första insöndringen av kortisol komma. Och då gäller det att så fort som möjligt få tillbaka ett normalt sömnmönster och göra olika typer av strategier, anta vissa typer av strategier för att förbättra förmågan och möjligheten att somna. Och det har vi pratat om tidigare i andra avsnitt, så det kan man lyssna på där och höra vad man kan göra. Men som sagt, att ta hjälp av de här kortisolsänkande tillskotten i de lägena är faktiskt inte så dumt. Det är inte, så det kan vara en hjälp i de lägena. Men gör allt ni kan för att få tillbaka sömnen. Och det är helt enkelt därför att under sömnen så får du också in reparationshormonerna. Och då är det lättare för hjärnan att återhämta det. Det är lättare för hjärnan att komma in i ett normalt insöndringsmönster. Så att det man kan rekommendera här, det är att fundera på de här symptomen som man kan få. Försök se om det skulle vara så att du känner igen dig i detta. Och anta då de här olika typerna av strategier för att snabbt komma till rätta med detta. Eftersom det får sådana stora konsekvenser. För det kan också vara så att man till och med börjar använda olika typer av läkemedel för att försöka komma till rätta med detta. Men de ger ju bara, alltså de ger ju hjälp för stunden. Men de löser inte orsaken eller problemet som ligger bakom. Du kommer fortfarande ligga högt i kortisol. Du kommer fortfarande ha de här drivande faktorerna. Så att det man behöver göra här, det är att ta till de här strategierna som jag har pratat om här. Och hjälpa kroppen att komma tillbaka i rätt mönster. Så det kan alla göra.
Ja, det känns ju väldigt relevant för, som du sa inledningsvis, för väldigt många.
Ja, med tanke på hur vi lever idag och att vi faktiskt har väldigt många olika typer av ansvarsområde och arbetsuppgifter och familj och liv som rullar ofta i 110, så måste man försöka skapa en situation runt sig som man känner att man kan hantera och må bra.
Ja, klart. Jag känner igen mig själv att man ibland hamnar i den här situationen av olika anledningar. Speciellt när man vill mycket i livet och har mycket projekter och familj och allt man har. Så att, men då, jag har i alla fall en ganska stor verktygslåda med saker jag kan. Vi har ju pratat om så mycket saker. Så det är allt från, som du sa, meditation och yoga och andningen och isbad. Så det är det jag personligen gör när jag känner att jag är lite ute på hal is eller att man hamnar i ett. Det kan vara att, för det är så klassiskt när man driver egna företag och sånt, att allt smäller samtidigt. Allt händer exakt samtidigt. Får man bara tvungen till att agera.
Precis.
Så det kan säkert också många känna igen sig. Det är väl så att livet är väl inte ofta balanserat. Antingen kanske är lugnt under tag och sen är rätt på full fart på alla kanter. Och, så att ja, jag tror många kan känna igen sig den.
Ja, jag tror också det. Och så just det där att ta till det som är enklast att ta till. För att det vi alltid kan göra, det är faktiskt styra vad vi stoppar i oss. Precis. Och ser du till att stoppa i oss saker som faktiskt hjälper oss att hantera de här perioderna och förbättra istället. För det är så himla lätt att man hamnar fel, att man liksom söker sig efter de här snabba lindringen. Den går per automatik. Men tar man bara ett litet steg tillbaka och tar ett djupt andetag, så kanske man sträcker sig efter lite nötter och bär istället för att man tar den där kakan eller godiset.
Precis, och som jag pratade om innan, gör det enkelt att lyckas. Inte ha den där kakan och godis hemma överhuvudtaget. På sin höjd kan ha lite dadla kanske, så tar man det istället.
Exakt, och ha det med. Alltså, som sagt, det är det här. Set yourself up for success. Alltså ha lite nötter med dig. Du kan ha dadlar med dig. Det går jättebra. Kombinerar du det med nötterna så är det ingen fara. För då får du inte de här spikarna på insulinet. Men du kan också ha med dig annat. Alltså du kan ha med dig ett kallt ägg till exempel. Protein är jättebra när vi stressar det. Mm. Så att skapa förutsättningar för att kunna hjälpa dig själv i rätt riktning.
Jag har ju alltid med mig min smoothie som jag tjatat om ibland. Jag slänger in massa nyttigheter. Mm. Så den är standard i väskan och så nötter alltid.
Mm. Precis. Så,
det funkar det.
Exakt. Och så ta till de här små enkla teknikerna med djupandningsövningar och sånt till exempel.
Precis. Och det kan ju också vara den här andningen. Pröva själv och tänka på att man liksom är lite obs på hur andas jag nu egentligen.
Mm.
Man kan ju också ta sig själv att oj, det här var inte någon bra andning. Det här var lite sån... Det var inte ner i magen direkt. Så att man liksom bara, att man är lite observant.
Mm.
Så det prövar jag själv att göra. I vart fall när det är mycket att göra med mycket saker samtidigt. Att man, det är bara att man sitter lite i bilen. Att man ska köra någonstans till exempel. Och så bara kör man lite andning. Det brukar... Ett tips för mig då.
Det är ett mycket bra tips.
Ja, så bra. Okej, men känner vi oss nöjda med kortisol?
Mm, jag tror det. Det är som sagt, det är de här små enkla teknikerna man kan ta till för att härbärgera höga kortisolnivåer.
Ja, alldeles bra. Jag tycker det var nyttigt att få det liksom, lite en reminder. Vi har ju pratat om det här, säkert lite andra poddar som tar också, men att det blir lite fokus på det. Det var fint. Så tack för en bra podcast som alltid, Cecilia.
Tack Johan.
Tillbaka nästa vecka och då är det dags för ett lite kortare avsnitt. Men vad det blir får du veta mer om då. Tack och hej!
Tack och hej!
Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa! Mitt namn är Johan Erkle, jag är kock och matentreprenör.
Mitt namn är Cecilia Fürst, jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
Och jag heter Nils Perskåra, jag är performance coach, kostnadsvägledare och idrottsutövare.
Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Mm.